och välkomna till Avanza-podden. Det är onsdag den 19 maj och det svänger på börsen, Niklas.
Ja, det kan man ju minst sagt säga, Johanna. Det svänger på börsen. Vi hade ju ett avsnitt här tidigare om sell in May and stay away. Sell in May and go away. Mm. Eller om man skulle vara kvar. Och vi menade ju på att den här... Det här uttrycket kanske lite grann har gjort sitt den senaste tiden. Men nu har det ändå varit lite stökigt faktiskt. Bara på senare tid får man ju säga. Det är ju fortfarande maj. Vi har ju passerat halvlek. Men majbörsen har vänt ner till negativt territorium. Nu är vi på minus 0,81% när vi gick in och skulle spela in den här podden. Och det jag tycker är intressant, Johanna, det är att tittar man på MXSGI, alltså OMX Stockholm Gross Index, Stockholmsbörsens breda index, samtliga 386 aktier inklusive återinvesterad utdelning, så är börsen bara ner 3,2% från toppen. Så att det är ju egentligen bara en krusning, och vi vet att 9 av 10 år sedan 84 har bjudit på en korrektion, det vill säga nedgång på minst 10% från topp till botten. Men det här ger inte hela sanningen. Det för tittar man lite grann under huven, så av de här 386 aktierna så är det 375 som befinner sig lägre än respektive års högsta. Och den genomsnittliga nedgången här är faktiskt 14%, så att det har ändå varit en hygglig nedgång i ganska många aktier faktiskt.
Mm, det har det varit, och jag har kikat lite på vad de stora investerarna säger. Det är ju Bank of America som varje månad gör en förvaltarenkät, och så följer de den. Och så får man en bild över då hur ett hundratal globala storinvesterare tänker vad gäller börsen och vilka risker man ser och vad det är man premierar just nu, medan vad man tycker kanske är lite övervärderat. Och det tänkte jag att vi kan gå in på här idag. Sen har vi lite andra grejer på agendan. Vi har lite sent om sidor ska vi fira vårt grannland. Det har varit 17 maj. Och det ska vi väl uppmärksamma här i podden, tycker jag. Nu tror jag varken du eller jag har någon Norge-koppling. Men det finns ju ett antal trevliga norska aktier, och inte minst finns det många avansianer som har hittat till de här aktierna. Och sen så släpper vi en liten nyhet imorgon torsdag, så den tänkte jag att vi kan prata om också, vad det är. Och sist men inte minst så har vi ju Bitcoin, ett annat tillgångsslag där det svänger kraftigt.
Ja, det får man väl minst sagt säga. Det svänger ju rätt rejält. Det här är ju... Men hela kryptolandskapet har ju någonstans rönt ett stort intresse bland väldigt många den senaste tiden, och nu idag så ser vi ett kraftigt ras för kryptovalutor efter att Kina har sagt att man helt enkelt förbjuder finansinstitut och betalningsföretag från att tillhandahålla tjänster kopplade till transaktioner med kryptovalutor. Och här noterar jag att Bitcoin noterades till $65,000 i mitten av april, och nu var den ner som mest 30% idag. Nu ligger den väl kanske på en $35,000 eller något sånt där. Så det är ju en kraftig rörelse, och det är ju det här man får köpa in sig på också när det kommer till kryptovalutor eller kryptotillgångar, vilket man då vill benämna det med. Att det svänger ju kraftigt, det är en hög volatilitet. Och är det nu så att man vill ha någon form av exponering mot det här, ja, glöm inte bort det klassiska uttrycket om riskspridning, tycker jag. Och det här är ju någonting som slår mot mer än bara kryptotillgången som sådan. När vi har ett PayPal exempelvis som är aktiva i Kina och som har rört sig mot att kunna handha och betala med bitcoin, handla bitcoin. Och i Sverige ser vi många bolag på börsen som har någon form av koppling till kryptovalutor som också faller kraftigt. Och där har ju någonstans funnits en våt filt kring den här typen av tillgångar. Just den regulatoriska risken att någon faktiskt sätter ner foten. Ett Coinbase som kom in med en märkeshändelse, Johanna, när börsvärdet på Coinbase faktiskt översteg värdet på New York Stock Exchange och Nasdaq tillsammans. Det enda gången under det här pandemiåret som TV4 har kommit ut på plats och velat prata om något tema trots dessa tider vi lever i. Så Jens B. Nordström var här hos oss och gjorde ett inslag kring Coinbase, och där så vet vi ju att de är oerhört beroende av väder och vind. Vi brukar säga att vi är beroende av väder och vind, alltså hur börsen mår och mycket som handlas och sådär. Kanske mindre nu än tidigare, men här så är man ju jätteberoende av primärpriser på bitcoin, för att de flesta transaktionerna rör bitcoin och det är där man har sin intjäning, alltså att det köps och säljs bitcoin. Vi får se vad som händer nu och om folk vågar köpa mer. Klassiskt sett så brukar jag säga att är man långsiktig när det kommer till sparinvesteringar, köp mer och var långsiktig. Hur man agerar i ett sånt här tillgångsslag, ja, jag vet inte, och det här är ju inte min, jag har liksom aldrig ägt den här typen av tillgångar, då får jag väl ta på mig dumstruten. Det är intressant att lyssna till de som är väldigt initierade, väldigt insatta i det här. Hur gör de när det svänger? Sen kommer någon säga, ja fast Niklas, priset är ju bara tillbaka på vad det var för x antal veckor och månader sen. Men det rör sig, det kan man ju säga.
Ja, det kan man ju absolut säga, och jag har inte heller ägt kryptotillgångar, så vi får ha en gemensam dumstrutar. Men från min position på sidlinjen så märker jag ju att det händer en hel del, och det var inte den enda ur bitcoins synvinkel negativa nyheten som kom den här veckan, för att Elon Musk har ju också, han har ju varit en stark förespråkare för bitcoin väldigt länge, om man ska kunna köpa sin Tesla med bitcoin och så vidare. Men nu gick han ju ut och ströp det och sa att det inte är hållbart med den energiförbrukningen som krävs för att mina bitcoin.
Men tror du att det var han?
Jag tycker det är lite märkligt, eftersom det uppenbarligen inte var ett problem för honom för en vecka sedan. Men det fick ju en negativ kurseffekt i alla fall på bitcoin.
Ja, nej, men det är väl det jag tycker är lite intressant och spekulera kring, om det är hans egna ord eller om det är något annat som föreligger. Men å andra sidan så kanske det egentligen inte spelar någon roll heller, utan lagt kort ligger ju. Nu har man ju kommunicerat den här helomvändningen, får man väl säga, plus nu att Kina kommer ut med det här beskedet. Ja, nej, som sagt, det svänger.
Det gör det verkligen, och alltså jag personligen kan ju tycka att det är rimligt. Jag kan ju tycka att det är lite oroväckande att bitcoins energiförbrukning, miningen av bitcoin, är liksom större än enskilda länders energiförbrukning under ett år. Argentina är väl det som har varit som exempel senast, och Nederländerna och ganska nära Sveriges energiförbrukning. Men det är en annan fråga, och jag vet att det finns väldigt olika uppfattningar här, och jag ska inte utge mig för att vara någon expert.
Nej, vi vet ju att det här temat rör ju upp känslor självfallet, och jag vet också att det är väldigt många länder globalt som försöker ta fram egna digitala valutor.
E-kronan.
Som en e-krona exempelvis. Och jag menar, det här är ju också en global maktbalans, Johanna. Jag menar, vi har sagt oljan tidigare som en maktfaktor globalt. Och som kanske tas över lite grann av halvledare framåt med den digitala tidseran. Dollar är ju en annan maktfaktor. Jag menar, dollar är ju den globala reservvalutan, det är greenback, samtidigt som en del länder, kanske sargade ekonomier och som har hög inflation eller kanske till och med hyperinflation, där kanske man kommer till ett läge till och med att även om man har en officiell valuta så köper och säljer man saker och ting, betalar helt enkelt i dollar. Och USA har ju möjlighet till sanktioner om det är så att man handlar i dollar, och att i och med att det mesta, Johanna, globalt handlas ju i dollar, oavsett om vi pratar om guld eller om vi pratar om olja eller vad det än är, och där har man sanktionsmöjligheter. Om det är så att vi ser en förskjutning i maktbalansen från dollar till kinesiska yuan eller japanska yen eller vad det är, euro eller vad det skulle kunna tänkas vara. Nu är det kanske osannolikt, men det är klart att då minskar ju också USA:s globala makt på det här området. Och här är det lite intressant att se Kinas jakt på den här digitala valutan. För vad händer om de i Asienregionen helt plötsligt börjar betala olja med den här valutan istället? Och att man krackelerar den, det inflytande och den makt som USA har. Så det här är ju också stor politik, Johanna. Det är väl ingen som vill ge upp sin makt till Bitcoin om man kan stävja det. Och det är väl det vi ser nu när man spänner musklerna och genomför en sån här aktion.
Ja, det ska bli spännande att se vad vi står i frågan om, säg, ett år eller så.
På tal om centralbanker och e-kronor så där också, så kan vi ju säga att Riksbanken också var ute idag och twittrade om att de bedömer att cyberattacker kan hota den finansiella stabiliteten och utgöra en systemrisk. Och här skriver man att sårbarheten har blivit större i takt med att den finansiella sektorn blivit allt mer digitaliserad och att antalet kvalificerade attacker har ökat. Här vet vi också att Federal Reserves chef i fjol var med på 60 Minutes och sa att det som kan oroa mig och hålla mig vaken om natten är om centralbanken skulle bli hackad och bli bestulen på pengar. Nu har inte det hänt där vad vi vet, men det har ju hänt globalt att man har hackat centralbanker och stulit pengar. Så det här är ytterligare liksom ett tecken i tiden på hur digitala vi är och baksidan, eller allt mer digitala vi börjar bli och baksidan av det hela.
Vad finns det då, tänker jag, för bolag inom cybersecurity på börsen?
Det finns väldigt många bolag. Vi har ju några, kanske man ändå får säga, Sverige och Norden, men många av dem återfinns i USA. Jag tycker att den här frågan är väldigt komplex, Johanna. Jag önskar att vi hade kunnat bjuda in någon som förklarar för oss hur man ska tänka, för det går väldigt fort inom digitaliseringen och jag kanske skulle vilja hitta en aktör som är född i den digitala världen, inte som en gång i tiden var nere i dammiga serverrum. Jag raljerar nu självfallet, jag överdriver. Och där man inser att nu det mesta flyttar upp till molnet och blir off-premise eller för on-prem, alltså ner i källan för ordet, hos företaget. Man flyttar upp i ett moln, i ett datacenter. Och det ställer ju såklart andra krav. Så att antingen kan man ha ett legacybolag som har ställt om sin affärsmodell kanske och mera mot molnet. Eller att man hittar ett bolag som är född på de premisserna i en digital molnmiljö. Och det här är en svår fråga, tycker jag. Jag går runt med en ständigt gruskorn i skon och tycker att så här, jag borde ha med cybersecurity i portföljen, men jag har det inte. Än så länge har jag bara hittat till tvåfaktors autentisering. För där vet jag att jag har pratat med en hacker som säger att har man tvåfaktors autentisering så är det mycket svårare. Men jag kan hacka någon annan som har admin på sin router eller vad det kan tänkas vara. Du har ju dock investerat mera åt direkt cybersecurity faktiskt.
Ja, det har jag ju. Alltså, väldiga långskott ska sägas. Och för ett år sedan. Då plockade jag ju in ett stort amerikanskt bolag som heter, jag kan ju lika gärna säga det då, eftersom jag säger att det var för länge sedan och jag har ingen aning om ifall det är köp, sälj eller behåll just nu. Men Zscaler. Och sen har jag nog en slatt Okta också. Mest för att jag har använt Okta själv, eller använder en hel del.
Ja, och där får man väl i så fall rekommendera våra lyssnare också att förkovra er kunskap. Men det här är ju en bransch som växer såklart. Sen kommer ju inte alla vara vinnare bara för att branschen växer. Men det är intressant och jag läste en artikel nyligen också om ransomware som växer explosionsartat. Och när man får mejl och man utger sig kanske för att vara någon i organisationen. Det är viktigt, snabbt, snabbt, snabbt. Kan du bara hjälpa det här med det här? Klicka på en länk, klicka på den bifogade filen eller vad det är. Och sen så blir datorn infekterad med en skadlig kod. Och att man kräver en lösensumma, inte sällan i kryptovalutor, bitcoin. Och de allra flesta bolagen betalar det här. Jag läste en artikel också att det var en 6 av 10 bolag som har blivit utsatta för det här i fjol. Och att de flesta betalar. Vi är väldigt tacksamma i Sverige har jag förstått för att väldigt många bolag betalar. Det är skadligt för varumärket kanske också att erkänna att man har blivit utsatt för en attack. Och sen är det klart att är du börsnoterat bolag så undrar jag vart gränsen går när du faktiskt måste gå ut och kommunicera det här i marknaden. Det känns som att man nästan alltid måste göra det, men alla bolag är ju inte noterade heller. Och tyvärr så verkar det som att många bolag faktiskt betalar och det här stärker ju buset.
Ja, de har ju en affärsidé väntar, om en djupt omoralisk.
Ja, verkligen. Vi har haft en del attacker i USA, får vi säga. Nu har vi snöat in på det här. Vi skulle lämna det här, men vi hade ju SolarWinds i slutet på förra året. Och nu hade vi nyligen en attack också på den här oljepipelinen som försörjer halva östkusten i USA. Där fick jag känslan för att man i USA gick till hårt angrepp här och sprängde den här ligan som egentligen arbetar mer eller mindre som ett stort organiserat företag. Så att jag tror att de fick sig en släng av sleven.
Mm. Det förtjänade de.
Ja, det förtjänar de. Johanna, någonting annat idag som är väldigt stort, som är jordskredsseger för väldigt många, kontinentalplattorna skakar. Vi har pratat jättemycket om pensionsupproret. Äntligen har vi fått till det där så att man 2021 eller 2020 fick vi besked om det då. Att man faktiskt kan välja vart man vill vara kund och inte behöva intvingas någonstans med höga avgifter som pulveriserar ens sparande. Det här är ju som en jättelöneförhöjning såklart för jättemånga, ens framtida lön, pension. Att man får flytta sitt pensionssparande till någon utan skadliga avgifter och dessutom kappa kostnaden för flytten till 600 kronor. Nu kom det ju ytterligare besked idag om en ännu större, ska jag inte säga, men en jättepositiv nyhet, Johanna.
Mm. Det är ju att även de som har försäkringar tecknade innan 1 juli 2007 ska få flytta sina pengar till den här maxavgiften då. 600 kronor. Och det är ju superpositivt. Det hade ju varit himla trist, eller är ju himla trist, om de som har en försäkring som startades, en tjänstepension då, som startades 10 mars 2007 skulle vara fast hos en aktör där man inte vill vara och där kapitalet gröps ut av höga kapitalavgifter, skalavgifter, premieavgifter, whatever you wanna call it. Så att det är en jordskredsseger och kontinentalplattor som förflyttas, precis som du säger, Niklas. Det ska ju poängteras här att det här handlar ju alltså om privata tjänstepensionsförsäkringar. Alltså tjänstepensionsförsäkringar som inte är inom ett kollektivavtal, så kallade avtalspensioner. Så att, det är de som ligger utanför det, och det rör fond- och depåförsäkring, så inte heller traditionella försäkringar. Men det är icke desto mindre ett toppenbra beslut. För det är ju just i den här försäkringstypen som vi har haft problemen med de höga avgifterna.
Ja, men precis. Ja, men det får man väl säga. Det är väl där det har varit lite grann vilda västern. Jag tror att det kanske är en av 10 i Sverige som nu kanske omfattas. De flesta har ju kollektivavtal, och då är det ju ändå ganska... Det är ju hyggligt. Det är ju skalavgifter där ändå på många ställen. Men det är ändå liksom hyggligt och kanske... rimligt. Jag, det är helt otroligt att jag säger ordet rimligt när det kommer till skalavgifter. Men här inom vårt område här har det varit mer av vilda västern. Och det kan ju vara liksom tusentals kronor varje månad i mindre pension där man göder det här rätt saftiga kostnadsuttaget som många firmer har kunnat fokusera på när man inte har fått flytta. Så att nu tidigare har det varit fokus i mångt och mycket, Johanna, på att maximera kostnadsuttaget och göda skattkistan. Och nu helt plötsligt 2021, eller om det här klubbas igenom 2022 då, så tvingas man fokusera mer på kundnytta och mer på egen nytta i branschen. Så därav, det här är ju verkligen positiva nyheter för spararna. Och jag finner inget rationellt argument till varför man ska vara kund hos ett bolag med skalavgifter och som gröper ur pensionen. Så att, grattis Sverige, tycker jag.
Mm. Grattis Sverige. Vi inledde ju med att säga att det har varit lite oroligt på börsen och att vi kanske går mot en minusmånad här i maj. Om man tittar på hur de stora globala fräsarna tänker, så är det fortfarande en väldigt hög riskvilja och en positivism, eller vad man ska säga, för börsen. Men den här sektorrotationen som vi har sett i princip hela året, från tillväxtaktier, tech, gröna bolag och så vidare till värdebolag, den står sig fortfarande. Och liksom konsensus bland investerarna är ju att vi kommer få en högre inflation och vi kommer också få en högre global tillväxt. Och det är närmast rekordnivåer på andelen investerare som förväntar sig högre företagsvinster här framöver. Men som sagt, det som ligger och oroar lite i vassen är de kraftigt stigande inflationsförväntningarna och att man nu ser ett inflationshot helt enkelt som den största risken för fortsatt börsuppgång. Det skulle ju då föra med sig att Federal Reserve och andra centralbanker mer eller mindre tvingades höja räntorna. Det är ju något som vi inte har varit så vana med de senaste åren, där de snarare har liksom sänkt dem lower and lower and lower för att få igång inflationen. Men nu menar man med alla stimulanser som finns ute i världen, med ökade företagsvinster, med en liksom lust bland privatpersoner och företag att investera, konsumera och så vidare, så kan det leda till kraftig inflation, och då kommer det få effekt till slut på räntorna och stigande räntor. Så att när de här investerarna då ska uppge vad ser ni som den största risken för börsen just nu, så är det ju just inflation, minskade stöd och lättnader och så från centralbanker, asset bubbles, alltså att vi håller på att bygga upp en tillgångsbubbla, och först på fjärde plats hittar vi covid-oron. Den var ju länge den absolut största oron bland investerarna, att utökad smittspridning och mer lockdowns och så vidare och så, men det har halkat ner nu till en fjärde plats i takt med att allt större delar av världen är vaccinerat, eller i alla fall är ganska långt gångna i sin vaccinering. Och här är det väl lite så hemskt att säga, men när jag säger stora delar av världen är vaccinerade, så är ju det västländer, alltså USA och många europeiska länder och så vidare. Jag är högst medveten om att det finns många fattigare länder som inte har haft samma tillgång till vaccin och så. Men det som börsen i det här fallet bryr sig om man får uttrycka sig så, är ju där affärerna görs.
Ja, och därför kanske man inte bryr sig jättemycket om Sverige heller, om man så säger det. För USA är ju världens största ekonomi och kapitalmarknad. Och där har man ju, det är ju en rätt hygglig utrullning ändå, får man säga. Amerikanska CDC eller deras motsvarighet till Folkhälsomyndigheten har ju också sagt att man inte då kommer behöva bära mask om det så att man har fått sina två sprutor och fullt vaccinerade. Walt Disney öppnar sina temaparker nu. Kryssningsfartygen har börjat operera. Sen förstår jag att du menar att det första du skulle göra är förmodligen inte hoppa på ett fartyg. Nåväl, det är ändå liksom ett tecken i tiden som ändå visar på att det är temapark i kryssningsfartyg, och så att man så sakteligen faktiskt får börja återöppna. Och det här är ju positivt, och vi vet att 2/3 av amerikansk ekonomi är hushållen också. De orosmålen som har höjts lite grann, det är väl de här stimulanserna, man kan väl kalla det för stimulanser, så checkar för att hålla amerikanska hushåll under armarna, de helikopterpengarna som har getts ut. Helikopterpengar är bara någonting man hade hört någon form av en skolbok någonstans, och sen blev det väldigt snabbt verklighet under den här pandemin. På sina håll så har man ju hört att det har gett incitament till människor att faktiskt inte återgå till sina jobb, medan vissa andra människor verkligen behöver de här pengarna för att klara livhanken, så är det ju.
Mm.
Men jag tänker också inflationen och baseffekter, och jag menar, nu ska vi rivstarta ekonomierna, vi har varit hemma, det har varit mycket fokus på digitala tjänster, nu blir det mera fokus, och dessutom produkter när man e-handlar mycket, nu blir det fokus mycket efterfrågan på tjänster också, och på den där kalla ölen på pubben kanske, och det blir liksom korvstoppning på något sätt. Så det jag är nyfiken på, Johanna, det är ju: har vi helt plötsligt bara som gubben ur lådan sett att vi börjar få en jätteinflation som är här för att stanna? Jag är av åsikten upp till bevis. Sen har vi ju liksom container som står i fel delar av världen, och vi vet att det tar en månad på världshaven från Kina till USA med container, och vi vet med Suezkanalen. Det påverkar oss förmodligen fortfarande. Suezkanalen stoppar nästan en vecka, och vi har fraktrater som har stigit 500%, och vi har halvledarbrist, och vi har någon sån där skadedjur plus en storm som har gjort att virkesförrådet i Kanada har skadats och man dammsuger material i USA. Det har gjort att snittvillan som byggs på trä har blivit $24,000 dyrare, vilket också har gjort att man förmodligen har pausat de här planerna på att bygga, vilket gjorde att vi hade en rejäl kalldusch bland siffrorna för nybyggnation, nyproduktion av villor här, tror jag, igår vad jag såg på amerikanska marknaden. Det är väl inte konstigt när det blir en sån där, brorsan han håller på att bygga hus just nu. Jag tror han har klarat sig faktiskt, för han låste in priserna. Jag tror att leverantörerna, han fick det nog till det han har köpt för, men han sa det var ju verkligen på håret så att säga. Men samtidigt någonstans är det här av övergående natur. Det är ju klart att det blir konstig baseffekt, det är konstigt när man jämför med den här perioden förra året och sådär, men allt det här bör ju rimligtvis ge sig, tänker jag. Jag är optimistisk när jag säger så. Jag tror inte att inflationen kommer som gubben ur lådan och att vi är på en liksom vad säger man, att det är någon ny form av lägsta nivå för inflationen framåt.
Nej. Det, ja. Jag vet inte riktigt. Alltså, samtidigt så kan man ju säga så här att de gångerna börsen verkligen har skakat till senaste åren, ja, men förutom då corona som ju får ses som något eget liksom, så är det ju just ränteoro när man har sett hur de amerikanska långräntorna har tickat uppåt, när man inte har tyckt att Fed har varit tillräckligt så här duvaktiga i sina kommentarer och besked och så. Det är ju då börsen, vi har fått de här korrektionerna på 10% som du pratar om. Så att helt uppenbart är ju räntan någonting som jag tror kommer vara det, något som skakar till, gör att börsen blir lite skakig till och från framöver. Men jag menar, är man långsiktig då, så är det ju ofta i sådana korrektioner man kan fiska upp aktier man haft på span eller göra ganska bra affärer om man har rätt tidshorisont och så vidare. Noteras ska ju också göra att om man då tittar på de här storfräsarna, globala investerare, så är det ju en fortsatt hög riskvilja, men och det är fördelningen till liksom aktier är högre än någonsin om man minskar och minskar på obligationer. Men det man väljer, det är ju sencykliska sektorer som aktier inom bank, energi och råvaror. Medan man fortsätter att dra ner på köpen av till exempel teknikaktier och sådär. Teknikaktier är ju fortfarande den sektor som man har mest övervikt i. Så att det måste ju sättas i ett perspektiv också.
Ja, och det är lite grann det vi har varit in på tidigare, att det är ju inte bara riskspridningen i antal bolag som är viktig, utan det är ju även den här sektorfördelningen, att man har en riskspridning i sektorer och branscher också. Och jag tror någonstans att vi har en ganska smal riskspridning där, att många har fokuserat mycket på tillväxt och på teknikbolag. Det här har vi pratat om många gånger den senaste tiden, men att det kan vara vettigt att ha en bredd och spridning där också. Jag tycker inte alls att det innebär att teknikbolag och tillväxtbolag är inte är attraktiva och hamnat i frysboxen. Det är ju liksom tillväxtbolag, det är ju tillväxtbolag för att det är där vi tror att tillväxten kommer att ske. Och det som driver aktier långsiktigt är ju vinstutveckling. Nu får man ju en andra chans lite grann. Jag noterade att, som jag sa här tidigare, tror Farbror att han sa i alla fall, att närmare vart fjärde bolag. Nej, det sa jag inte alls det, men jag har en annan sån där liten stat. Nära på vart fjärde bolag har fallit och 20% från toppen. Jag hade ungefär en liknande, en kusinsiffra som jag tittade på idag då. Men som sagt, det har ju varit många bolag som har rört sig mycket från årshögsta i år. Även om börsen som då är, om man tittar på värdeviktade index, som kanske då inte har rört sig riktigt lika mycket. Men som sagt, jag tror någonstans att det viktigaste är att hitta rätt bolag. Och sen våga vara långsiktig och behålla den strategi man har när börsen surnar till lite grann. Sen, Johanna, utgår ju vi från att de som lyssnar på det här är långsiktiga och sparar löpande. Så behöver det ju faktiskt inte vara. Och alla har ju inte heller de här 20, 30, 40 åren på sig av att bygga upp med ränta på ränta effekt. Vi har ju lyssnare som är allt från nyfödda som kanske lyssnar med mamma och pappa till de som är väldigt till åren men som ändå tycker att det här är väldigt roligt. Men jag tror att man ska nog ändå försöka hålla sig lite is i magen när det svänger så här.
Mm. Det tror jag absolut. Har du, vi ska om 30 sekunder gå in på Norge och våra norska favoritaktier, eller Avanzianernas norska favoritaktier. Innan jag släpper det här helt, Niklas, har du levt som du lär nu och använt den här lilla nedgången till små dipköp?
Ja, men det har jag gjort. Jag har handlat ganska mycket den senaste tiden när det har svängt. Och så där blir det lite grann för mig. Jag menar, vi vet ju här att Nasdaq i USA, där hade vi årets första korrektion under perioden 16 februari till 5 mars. Och där var ju nedgången på 12%. Jag tror till och med att den var minus 12,12 för den som gillar decimaler. och där hade vi många amerikanska techbolag som var ner än 20-30%. Men jag tycker att det är lite trevligt i såna här perioder när man får se en sån här sättning. För att jag bryr mig inte jättemycket om flödet på börsen. Men det finns en diskrepans mellan bolag och bolagets utveckling och aktien och aktiekursen. Och just nu så är det få som kanske vill ha just tillväxtbolag och kanske techbolag om man så säger. Och många springer istället över till de bolagen som inte hängt med under pandemiåret i fjol och som nu har blivit investable. Det här har vi pratat om många gånger tidigare. Den rotationen vi har sett. Jag tycker att givet att man har bra bredd i portföljen, att det här är liksom ett läge att fylla på lite grann i portföljen i de innehaven man ändå vill lägga. Så att som ett långt svar på en kort fråga. Ja, jag lever som jag lär och jag har satt mer pengar i arbete senaste tiden när det har svängt lite grann. Jaha, var har du fått de pengarna ifrån då? Ja, dels så har jag haft lite likvider som har varit oplacerade. Jag har haft i amorteringsportföljen har jag haft lite pengar som har i amorteringsportföljen har jag ju preferensaktier bara förvisso. Men den som har blivit inlöst. Jag har utdelningar, Johanna. Jag är i dagarna på väg att passera hela totala utdelningen i kronor och ören jämfört med föregående år, vilket är trevligt såklart.
Det är jag med.
Grattis till oss. De pengarna ska ju återinvesteras och sen så löneväxling och tjänstepension och nysparande har faktiskt gått in senaste tiden utan att investeras. För att jag tycker att det är lite jobbigt när börsen går upp väldigt snabbt i det korta perspektivet. Det bygger fallhöjd och därför tycker jag liksom att när det blir lite högtryck på sommaren så kommer det här regnovädret, åskan och sen så när man kommer ut och känner den här friska luften. Jag tror jag känner mig som en papegoja nu för jag tror jag sagt det här förut. Men den här friska luften man känner. Och jag säger inte att det är köpläge nu, att det inte kan fortsätta ner. Men jag tycker ändå att det är trevligt att liksom köpa lite mer neråt än att jaga på uppsidan. Så att, ja, jag har gjort ganska mycket duttköp faktiskt.
Mm.
Du då?
Bra. Det var mer än 30 sekunder.
Du då, Johanna?
Ja, jag önskar att jag kunde säga att jag hade gjort lite duttköp. Jag har gjort alltså, väldigt, väldigt marginella. Men inte så mycket mer än så. Och det har lite. Nej, men det är tråkigt. Alltså det är jättetråkigt. Jag får verkligen sätta mig på händerna för att inte göra det. Men det har att göra lite med att jag går i lite bostadsbytartankar. Och måste helt enkelt hålla på de små kronor jag har.
Ja, du skulle bli fastighetsmagnat med tanke på de prislapparna som du är ute och jagar bostad här i Stockholm. Du vet, i min portfölj så tänker jag för mig spelar det inte så stor roll att det svänger i portföljen. Du vet, Johanna, jag tänker, jag är 34 och någonstans, när man har så pass lång tid på sin sida, jag vet att det kommer vara mer värt och en god fin riskspridning också i portföljen och ett löpande sparande som man duttar på hela tiden. Det är ju mer värt i framtiden. Jag roade mig med för någon helg sedan att jag försökte rensa lite där hemma och då hittade jag några nummer av Affärsvärlden från 2010. Och nu förstår jag att vi skulle in på Norge, vi lovade ju faktiskt det, men det här är ändå intressant. Då bland annat så hittade jag en artikel där det stod det här, ja, det här med tv i telefonerna, det är liksom, det här kommer inte bli någon grej. Och så såg jag då att det var en telefon, man hade fotat handen, en telefon, det var på Plattan i Stockholm. Och sen så var det en iPhone 3, tror jag, och så var det myrornas krig på skärmen. Jo, tänkte jag. Ja, okej, okay, 2021, jag vet hur det blev. Och sen så hittade jag en annan artikel från Börsgolvet, Affärsvärlden också, där det var någon Dior-doftande förvaltare. Och varför jag säger så här, de har ju lite grann det tugget i snacket på den här sidan. Många tycker att det är lite roligt då. Man vet inte vem som har sagt vad, men skvallersida kan man väl säga, finansiellt skvaller. Och man tyckte att Nibe, man var väldigt beroende av subsidier, stod det där då. Eller liksom subventioner för den nischen de verkade i. Och att Nibes värdering var väldigt hög. Och att det är nog mycket som talar emot Nibe. Och bättre än så här kan det nog förmodligen inte bli. Jag noterade att från den dagen när den tidningen kom ut och fram till idag, så har den här aktien gett en kagger på 33% om året. Sen dess, trots den där höga. För nu ska vi liksom hoppa till grannarna i väst lite grann, för där har vi lite spaningar.
Det har vi absolut. Innan, och den här gången blir det verkligen bara 30 sekunder, jag lovar. Förlåt.
Men, jag kan spåna fram 30 sekunder och säga om Johanna håller det hon säger.
Ja, exakt. Prova, men då missar ni det här intressanta. Jo, det var när du var inne på att Nasdaq hade gått ner ganska mycket, teknikaktier och så vidare och så vidare. Så såg jag en intressant tweet igår. Det var Robert Ollstrand på Swedbank. Yes, strateg där som tweetade.
Han ska vi ha in i podden någon gång. Jag tror han är trevlig.
Ja, men det tror jag också. Det är okunnig. Så att absolut, det kör vi. Men nu har snart 30 sekunder gått, så att jag får väl pudla på en gång. Nasdaq har på raken loggat 4 veckor av nedgång och är nu inne på den femte. Skulle denna vecka också sluta på minus är det första gången sedan 2012 som det har skett. På andra sidan ligger en studs i korten då du just tenderar att välja att vända efter 4 veckor av kräftgång. Men Nasdaq öppnar ju ner idag också, onsdag, så att kan då bli första 5-veckorsperioden sedan 2012 som teknikbörsen i USA går ner 4 veckor i rad. Men då säger vi hejsan till våra grannar i Norge då. Jag ska inte försöka prata norska, för då kommer jag bara göra bort mig. Men det var ju 17 maj här om dagen. Och jag vet, Niklas, att du har kikat på våra norska favoritaktier.
Jajamensan, det har jag. Det är ju såklart spännande. Gratulerar med dagen, sa vi ju. Det här är 17 maj och det tänkte vi, norska favoriterna, det är ju grannlandet i väst. Vi har ett stort intresse på Avanza för norska aktier, inte minst förra året, jag kommer ihåg 12 december. Då utgjorde vi 20% av handeln på Oslo Börs och 35% av handeln i Norwegian, där norsk media ringde och sa, vad tänker ni? De här avansianerna, för vi har varit största ägare i Norwegian faktiskt under den här perioden. Nåväl, jag har kikat lite grann på Oslo Börs och sett att den är upp 9,84% i år, Johanna. Det kamperas lite grann jämfört med Stockholmsbörsen som är upp nästan 20, men man måste ju få någorlunda hyggliga samma förutsättningar. Så tittar man på norska börsen räknat i svenska kronor istället, så är den upp 15,9%. Så den är hack i häl med den svenska. Och en sån där liten kuriosa, det är ju att tidigare så var det ju Statoil som var största norska bolaget. Nu är det ju Equinor då, heter ju Equinor numera, samma bolag då. Och utgör 12,81% av OCBX, alltså ungefär som breda Stockholmsbörsen i Sverige då. Så en stor vikt, följt av DNB på 11,4% och Telenor på 6,36%. Sektormässigt, för den som gillar kuriosa, kan man säga att det är banker som utgör störst andel av norska börsen, följt av olja och gas, sjömat och telekommunikation. Dessutom noterar jag också att indexet består av 69 aktier och de 10 största aktierna utgör nästan 60% av hela indexet. Så det är ju en relativt hög koncentration, får man väl ändå säga.
Mm, det får man väl ändå säga. Men jag menar, om man tar de 10 största bolagen i Stockholm, så utgör väl de en ganska ansenlig del av Stockholmsbörsen också.
Ja, men det gör de, för det är ju en bit över 50% som OMXS30, det vill säga 29 bolag och 30 aktier till antalet, utgör av hela Stockholmsbörsen på 386 aktier. Så det har du en poäng i. Sen har vi de aktierna som har gått bäst i Norge, är ju Northern Drilling på 173%, Jinju Shipping på 149%, Next Biometrics på 135%, Byggma, det är nästan en kusin till Byggmax, upp 132%, och så vidare. Och kikar vi istället, man kan se hela topp 10-listan på bloggen blogg.avanza.se om man vill. Men de aktierna som har flest avansianer i ägarleden är, håll i dig nu Johanna, Norwegian Air Shuttle ligger faktiskt på första plats, även om Bendian-investeringen är ganska låg per kund. Och där har vi en 57 000 aktieägare, och då ska man också sätta det i relation till att för 4 år sedan så hade det mest ägda bolaget, norska bolaget alltså, på vår plattform 2347 ägare. Så att det mest ägda bolaget idag har 25 gånger fler ägare, så att det vittnar någonstans om intresset för norska marknaden och hur det har utvecklats senaste år. Men Norwegian Air Shuttle, Zaptec har ju varit på topplistan under lång tid bland de som har fått flest nya ägare. Nel, Tomra har vi ju norska, eller svenska Latour som äger en icke försumbar del av Tomra. Sen har vi Pexip, våra vänner på TIN, Carl och Erik, Avanza World Tech by TIN. Där har ju de
De var ankarinvesterare där, tror
ja,
jag.
exakt,
Börsen.
Pexip. Hynion, Orkla, Aker Carbon Capture, Aker Horizons och Scatec, hoppas jag att jag uttalar det rätt, är de som våra kunder har favoriserat allra mest i Norge.
Och spännande bolag som med kanske vissa undantag enligt min investeringsfilosofi är värda att titta lite extra på.
Ja,
Jag tror du
exakt.
vet vad jag menar som inte... Att köpa Norwegian, det måste ju likställas lite med att gå och köpa en trisslott.
Ja, jag kan väl tycka, jag eldade ju upp mig lite grann. Du är ju mer för shaming och jag är ju mera för teknologisk utveckling. Det vet vi ju när det
Ja.
kommer till hela hållbarhetsdiskussionen. Men
Nu
jag...
var det inte det jag syftade på, men ja.
Nej, jag vet, det är oljebolag och så.
Nej, jag menade mer alltså framtiden för Norwegian.
Ja, framtiden för... Nej, absolut. Men här tänker jag... Och nu har vi sett ändå att vissa flygbolag, vi har ju Airbus och Boeing som de två stora dominanterna, gässarna globalt, att det ändå börjar liksom pigna på sig när det kommer till efterfrågan på flygplan. Jag argumenterade ju för tidigare här om åren när du och jag pratade om det här, att man från Airbus sida hade planer då på en jungfrufärd för sitt elektrifierade flygplan man håller på att ta fram i år. Sen slog ju pandemin till. Jag hoppas att vi kommer kunna få se det här så fort pandemin är över och liksom vi ser att det är full fart framåt igen. Och jag hoppas att vi i framtiden kan få se en elektrifierad flotta av flyg, åtminstone kort distans.
Ja,
Det är
men
mycket.
alltså Boeing var ute här om veckan. Nu är det dumt att jag inte har kollat upp det inför det här avsnittet och pratade om när de trodde att det skulle gå med utsläppsfria flygresor. Jag får väl återkomma till det i ett senare avsnitt när jag hittat den artikeln, helt enkelt.
Ja, men det tycker jag låter bra. Och dessutom så kan vi också säga att det som också har som släpper ut mycket, det är ju transportsektorn. Därför är det ju också intressant att se hur våra mer traditionella aktörer, så som ett Volvo exempelvis, anammar den här teknologiska utvecklingen och mera åt elektrifiering på tung trafik, tunga fordon också. För där har vi en jätteomställning. Det är ju enkelt idag, Johanna, att elda upp sig kring nya häftiga affärsmodeller med high flying löften om guld och gröna skogar, bolag som kommer in och ska ta över världen. Det kommer ju alltid finnas, och det är bra att man har högt flygande planer. Men man ska inte heller glömma bort att de bolagen som är mera kanske traditionella, dassiga, väldigt elakt att säga dassiga bolag, men perceptionen att gud vad trötta, tråkiga gamla bolag. Det händer ganska mycket intressant där också faktiskt. Och det är där man är up and running och säljer en herrans massa fordon över världen. Där det är mera verkstad än snack kanske. Och här håller man ju faktiskt på att ställa om mycket mot tunga fordon med elektrifierade. Problemet är ju liksom hur stora batterierna ska vara och sådär. Jag menar, du lastar en lastbil ganska tungt när de ska till ett Axfood eller ett Ica och lasta eller leverera mat. Bussar vet vi redan, det ökar ju andelen elektrifierade bussar hyggligt. Men nu kommer de tunga fordonen, alltså lastbilarna också. Det här är väl ett tema vi får dyka in i lite mera framöver, kan jag tänka mig.
Det ska vi göra. Men allt som allt kan man väl då säga att norska börsen bjuder på en rad intressanta bolag som vi inte riktigt kanske hittar på Stockholmsbörsen. Både inom förnyelsebara sektorer, lite grön energi, koldioxidlagring. Så vi hittar intressanta techbolag som våra vänner på TIN gillar. För den som gillar råvaror och olja så finns ju den nischen också. Och inte minst hittar vi lite laxar som var väldigt hett för några år sedan bland avansianen också. Som ju var, de norska laxbolagen var väl då favoritaktierna tror jag när man kollade på vilka bolag i Norge Avanza-kunderna ägde. Och där har ju du gjort ett avsnitt, vet jag, i Investerarens podcast med några av analytikerna på Börsveckan där de har pratat just norska laxbolag. Och du nämnde ju seafood som en av de största sektorerna där på Oslo Börs.
Ja, exakt. Och det var ju ett väldigt spännande avsnitt också. Man pratar ju ofta om laxodlingar och odlar man bara lax? Och vad odlar man för fisk i andra delar av världen? Och varför lämpar sig lax utanför Norges kust eller Chile, Patagonien, men det är ju många norska bolag som äger bolagen nere i Chile, Patagonien också. Vad händer, trender kring både landbaserad laxodling men även havsbaserade odlingar och laxlus och allt som kan tänkas hända och liksom nackdelarna, det finns ju kritik mot det här också. Och vilka bolag som var best in class och hur Bakkafrost är outstanding och står ute i Färöarna förvisso. Men ett spännande avsnitt där vi kunde liksom grotta ner oss med kollegorna Peter Hedlund och Lars Frick kring norska laxbolag. Allt intressant Johanna att få lära sig mer tycker jag.
Det är det. Och till er som kanske är intresserade av norska bolag eller om det är något annat bolag noterade i något annat land eller så kan vi ju passa på att påminna om det här att det generellt sett oftast är bättre att äga utländska bolag inom ramen av en kapitalförsäkring snarare än ISK. Och det har att göra med den utländska källskatten som man då inte behöver begära tillbaka själv utan det sköter försäkringsbolaget åt den. Så att jag har det bara som tumregel att utländska aktier oavsett om de ger utdelning eller inte, äger jag i en KF. Vem vet, de kanske börjar ge utdelning i framtiden. Liksom. Sen säger jag inte att jag nödvändigtvis skulle flytta om jag hade en utländsk aktie i ett ISK idag, att jag skulle flytta den till en KF. Det kanske jag inte skulle göra, men allt nytt utländskt köper jag till KF.
Det är en bra medskick där.
Innan vi rundar av här så kanske vi bara ska nämna att vi har varit inne lite på hållbarhetsspåret. Niklas, du brukar ju tycka om att prata om svarta svanar, eller tycka om, men det brukar uppenbara sig då och då. Corona får väl ses som en typisk svart svan som kom in från sidan som ingen hade en aning om. Vi ska lansera lite svanar i Avanzas fondlista. Inga svarta svanar, utan
nej, en klass.
Vet på förhand. Det vore väl i och för sig ett bra beslutsstöd om vi kunde flagga för det. Men i Avanzas fondlista kommer det vara möjligt att filtrera på svanenmärkta fonder. För att det var 2017 som svanen, som ni vet, man kan få svanenmärkning på en rad olika artiklar. Det är sedan 70-talet någon gång som svanen lanserades. Så det är ju den officiella miljömärkningen i Sverige och sköts av ett oberoende bolag och organisation som är helt fritt från vinst eller branschintresse. Och det är där man ansöker om att få en svanmärkning. Och det handlar ju helt enkelt om att man inte nödvändigtvis behöver vara miljövänlig. För miljövänlig, det betyder väl att man gör något positivt för klimatet. Att man minskar klimatförändringen och så. Men man ska i alla fall vara hållbar och best in class, så att säga.
Men ni vet, vi har ju svanen på toapapper, diskmedel, tvättmedel, mat, whatever. Och nu sedan 2017 också på fonder. Och i dagsläget finns det 25 stycken svanmärkta fonder på Avanzas plattform som man då kan filtrera fram via fondlistan helt enkelt. Och det finns inom de flesta kategorier. Och vad innebär det här då? Nej, men det innebär inte att det är fonder som enbart investerar i så kallade gröna lösningsbolag. Men om man för att få en svanmärkning så måste man uppfylla 25 stycken ganska hårda kriterier. Och sen måste man ta lite, det är som måste krav. Och sen måste man få ett visst antal poängkrav. Men bland annat måste man som fond avstå från investeringar i vissa branscher och företag som är särskilt problematiska. Som fossil energiutvinning, tobak, kontroversiella vapen och så vidare. Fonden, förvaltarna, måste göra en ordentlig hållbarhetsanalys av tänkbara placeringar och prioritera de bättre företagen. Minst 50% av fondens innehav ska vara placerat i företag med ett starkt hållbarhetsarbete. Och man ska varje kvartal på sin hemsida redovisa samtliga aktier och värdepapper som finns i fonden. Det räcker inte med de 10 största innehaven eller så, utan det ska vara samtliga. Och så ska fonden också årligen rapportera vilka aktiviteter man gjort inom hållbarhetsområdet. Hur man har röstat på bolagsstämmor, vilka dialoger man har haft med bolag och vad man inkluderat och exkluderat och så vidare. Och så man ska bedriva ett påverkansarbete gentemot de bolag man har i portföljen när det kommer till hållbarhetsarbete. Och det här är ju ingenting som man som privatperson behöver gå in och kolla upp och liksom göra något, utan svanmärkningen betyder ju att de här fonderna gör det här och följer det här och att organisationen Svanen kontrollerar att de gör det. Så det är ingenting som Avanza är inblandat i någon betygssättning eller märkning och så vidare, utan allt det står för Svanen. Vi har bara plockat in det i vår fondlista helt enkelt.
Nej, superintressant får man säga. Det händer mycket, vilket är roligt. Och jag har också noterat att våran kollega Åsa skrev att nu är det faktiskt även så att män i större utsträckning blir nyfikna och intresserade när det kommer till hållbart sparande och inte bara kvinnor. Och en spaning, reflektion där var ju att det mer finns stoff att ta på, att det mer liksom är lönsamt också, att de ligger rätt i tiden, positionerat strukturellt, och att det inte bara är liksom för the greater cause som man väljer hållbart sparande, utan att det också finns god långsiktig potential i vissa av de här bolagen, lösningsbolagen sig. Där tycker jag är ett intressant skifte lite grann. Jag tycker ju själv att det är väldigt intressant med lösningsbolagen, för att nu är det ju så att vi har en global utmaning framför oss, och det kommer ju alltid att finnas bolag som kan vara med och lösa de här utmaningarna på något sätt. Det är ju det allting handlar om. Det finns ett problem, det finns en lösning och ett bolag som har en produkt eller tjänst för att lösa det här, och så finns det en noterad miljö. Spännande, men också intressant spaning att just den lilla detaljen har fått väldigt många män att bli mer intresserade av hållbart sparande. Stort tack för att du lyssnade på det här. Vi hörs igen nästa vecka. Tack och hej!
Hejdå!